السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، vi tänkte idag och kommande lektion gå igenom ett väldigt viktigt ämne. Ett ämne som är relaterat till tålamod, sabr. Och som vi kommer att höra, tålamod är ett stort ämne. Men vi tänkte läsa från den här lilla boken. Men om ni anammar och tar åt er vad som nämns i den här lilla bok, kommer ni att ha en stor, god karaktär. En enormt stor, god egenskap. I denna lilla risala så går Sheikh Abdurrazak al-Badr igenom ett råd eller en text som Ibn Taymiyyah nämner, där han talar om hur man ska ha tålamod med folk. Med folks brister, tillkortakommanden och kanske deras felbehandling av en. När folk gör orättvisa mot en och behandlar en fel, hur kan man då yani kontra eller bemöta detta på bästa sätt? Och det här är något som vi alla utsätts för i våran vardag. Folk är olika. Och vi kommer inshallah läsa från förordet där Sheikh Abdurrazak går igenom detta. Sheikh Abdurrazak säger i början på denna bok att tålamod har en enorm position i våran religion. Och att Allah Azza wa Jal har nämnt tålamod på otroligt många ställen i Koranen. Imam Ahmed nämner att Allah Azza wa Jal har nämnt tålamod i Koranen i mer än 90 verser. 90 stycken ayah nämns tålamod, as-sabr, i Koranen. Och han säger att det här visar oss klart och tydligt på den höga positionen som tålamod har. Och vårt stora behov till tålamod. Tålamod då vi ska lyda Allah. Så att vi klarar av att göra det. Och tålamod i att hålla oss borta från synder. Så att vi kan lämna dem. Och tålamod i att utstå de prövningar som vi utsätts för. Så Sheikhen säger att människan behöver tålamod i alla hennes angelägenheter. Tålamod, yani då vi lyder Allah, och det här har ni säkert hört förut, att man brukar säga att tålamod är i tre saker. Sabr i att lyda Allah, sabr i att inte synda och sabr i att acceptera ödet. Och vi finner att allt i livet kretsar kring dessa saker. Och har man inte tålamod så tar man sig inte igenom dessa saker. Du klarar inte av att oavbrutet, kontinuerligt göra dina plikter, göra det som är wajib. Och du klarar inte av att hålla dig borta från det som är haram kontinuerligt om du inte har tålamod. Och du klarar inte heller av att acceptera al-qadr, ödet, som kanske inte är, eller som kanske känns hårt, bittert, när någonting dåligt drabbar dig. Det kräver tålamod i att kunna yani genomgå dessa prövningar. Och han säger att Allah Azza wa Jalla har nämnt tålamod i Koranen på många olika platser och i många olika synvinklar. Till exempel så beordrar Allah oss med tålamod. Ja, ni säger att vi ska ha tålamod. Okej, okay. Det är första. Han säger också att Allah förbjuder oss från motsatsen. Motsatsen till tålamod. Ja, ni, att vi inte ska vara folk som är otåliga, folk som stressar, folk som tappar hoppet och folk som inte kan motstå synder, som lätt faller in i synder och så vidare. Han nämner också att Allah i Koranen prisar ahlu sabr, folket av tålamod. Och att Allah Azza wa Jalla också nämner deras enorma belöning som de kommer att få och deras goda slut. Och att de har fått al-bisharatul mutlaqa wa bashir as-sabirin. Alla säger i Koranen wa bashir as-sabirin, och ge glada nyheter till de tålmodiga. Och deras belöning är enorm. Allah Azza wa Jalla nämner i Koranen innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Att de tålmodiga kommer att få en gränslös belöning av Allah. Gränslös belöning av Allah. Ni vet att de flesta saker har en bestämd belöning, eller hur? 10 hasanat till 700 och så vidare. Men belöningen för tålamod är, mashallah, gränslös. Och Allah Azza wa Jalla har också i Koranen nämnt att han älskar de tålmodiga. Allah Azza wa Jalla älskar as-sabirin, som han säger i Koranen. Och att han är med dem. Subhanallah. Han är med dem och hjälper dem, försvarar dem, stöttar dem, underlättar saker och ting för dem. Allahumma as-sabirin. Allahu yuhibbu as-sabirin. Och så vidare. Så där allt det här tyder på vilken otrolig förträfflighet tålamod har i våran religion. Och han säger att ämnet tålamod är ett brett, ett stort ämne som har många förgreningar, många sidoämnen. Men vi kommer i den här lilla boken att hålla oss till ett av dessa ämnen. Och det är då tålamod, as-sabr ala adha'il khalq. Tålamod när det kommer till människors brister, till kortakommanden, deras dåliga bemötande och behandlande av det. Hur kan man lära sig att hantera detta på bästa sätt? Och det är jätteviktigt. Man säger att en person måste ha tålamod med andra människor. Och att många människor har en brist och tillkortakommande i detta viktiga ämne. För han säger, yani folk är olika. Folk är inte samma. För att du finner att vissa människor är väldigt komplicerade. Vissa är enklare. Vissa är krävande. Och så vidare. Är det inte så? Att folk är helt olika på olika nivåer. När du är på jobbet, är alla arbetskollegor likadana? Nej. När du är i skolan, är alla likadana? Nej. Du är i moskén, folk är inte likadana. Folk är olika. Och då gäller det att man måste kunna ha tålamod med folk. Veta hur man ska handskas med folk. Hur ska man då bemöta folk som är lite komplicerade eller jobbiga. Eller när någon gör någonting orättvist eller fel mot dig. Så vi tänkte då börja då läsa. Han nämner ungefär 20 punkter och vi kommer inte hinna med alla idag. Men inshallah vi tar resten nästa lektion. Så Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, han säger yu'inu al-'abdu 'ala hadha as-sabr 'iddat ashiya. Det finns många saker som hjälper en person att uppnå detta tålamod. Det första är att veta att Allah Azza wa Jalla är den som skapat människans gärningar. Han har skapat människan och hennes gärningar och hennes rörelser och hennes vilja. Så det som Allah vill är det som sker och det som Allah inte vill kommer inte att ske. Så ingenting rör sig och sker i den övre eller lägre skapelsen, det vill säga himlen eller på jorden. Inte ens någonting så litet som en myra eller atom, förutom att det sker med Allahs vilja. Så människorna är som Allahs verktyg, som hans typ soldater eller verktyg, medel som han skickar på vem han vill. Så kolla inte på dessa individer, utan kolla istället på dig själv. Så kommer du att må mycket bättre och inte vara bekymrad och oroad. Det här är den första punkten som man ska utgå ifrån när det kommer till människor som behandlar en fel. Och han säger då här, ni får ursäkta ibland när man översätter så här spontant eller så här direkt, så blir det ibland lite hackigt. Att Allah Azza wa Jal är den som skapat oss och han är den som skapar våra gärningar och vad vi vill och vad vi tänker. Så han säger då här att vi måste veta detta. Att ingenting sker i skapelsen förutom Allah subhanahu med hans vilja. Så han vill här betona en viktig sak. Att när Allah subhanahu skickar en jobbig person på dig som kanske gör något fel mot dig, så ska du veta att det här är någonting som är bestämt i ödet. Allah Azza wa Jal har bestämt detta. Och istället för att kolla på honom, kritisera honom och tala illa om honom och bli arg på honom, så kolla istället på dig själv. Varför skickade Allah den här personen till mig? Varför prövas jag med en sån här individ? Och det kommer han berätta mer om i nästa punkt. Hänger ni med? Att det finns en hikma bakom allting. Allah gör inte någonting förutom att det finns en vishet bakom saker och ting. Han säger i den andra punkten som är relaterad till den första. Han säger att vad som hjälper en person att uppnå tålamod i detta är att rannsaka sig själv och se sina synder. För Allah skickar endast motgångar mot dig, eller dessa människor mot dig, på grund av dina synder. Så som Allah Azza wa Jalla säger, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Att ingen motgång drabbar er förutom att det är på grund av vad era egna händer har gjort. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Men Allah förlåter många, många andra saker. Så han säger att om en person då vet att allting dåligt som drabbar henne är på grund av ens egna synder, så kommer man istället vara upptagen med att göra toba och istighfar från sina synder som var orsaken till att den här personen skickades på en. Istället för att vara upptagen med att kritisera dem, klandra dem och att tala illa om dem. Så han säger att om du ser en person när han behandlas dåligt av någon, inte göra toba, inte kritisera sig själv, inte rannsaka sig själv, inte göra istighfar, så vet att det här är en riktig prövning, en riktig motgång för den här människan. Om det här inte är en väckarklocka för personen, så är det här en motgång för personen, en straff för personen. Men om du ser att personen gör toba, rannsaka sig själv, ber om förlåtelse, och han säger att det här är på grund av mina synder, så vet att det här istället är en ni'ma. Det här istället är en ni'ma, att Allah skickade den här dåliga personen på dig. Och han citerar här Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, där han säger att han talar ord som är som ädelstenar. Han säger, la yarjuna abdun illa rabbah, att en tjänare ska endast hoppas på sin herre. Wa la yakhafanna abdun illa dhanbah, och en tjänare ska endast vara rädd för sina synder. Och det sägs också att han sa, ma nazala bala'un illa bidhanb wa la rufi'a illa bitawba. Ett straff har aldrig kommit på en individ förutom som ett svar på hans synder, och detta straff har aldrig tagits bort förutom med tauba. Låt oss då reflektera över vad han säger här. Han säger att det här är en jätteviktig sak som lär oss att reflektera, eller som lär oss att handskas med individer som kan vara jobbiga, störa oss och kanske skada oss och så vidare. Och det är att en person ska då rannsaka sig själv. Varför har Allah skickat de här personerna på mig? Klandra dig själv, rannsaka dig själv, se dina egna brister. Och säg att Allah skickade dessa på mig på grund av mina brister och tillkortakommanden. Så då leder det till att den här personen då blir självkritisk, rannsakar sig själv och vänder sig till Allah Azza wa Jal och gör tauba. Ber Allah Azza wa Jal om förlåtelse och ångrar sig för sina synder. Naam. Och det här är också någonting som då Allah Azza wa Jalla nämner här i den här versen. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Att vad som än drabbar oss av motgångar, så är det en konsekvens av våra dåliga gärningar. Och Allah Azza wa Jalla säger också i Koranen, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. Att ondska, korruption har spridit sig på jorden och på haven, yani på land och hav, baserat på människornas onda gärningar. Så vi måste faktiskt inse detta, att när vi drabbas av motgångar, vi drabbas av negativa saker, så kanske det är en konsekvens av våra egna synder. Det kanske är ett straff från Allah Azza wa Jal. Och Allah säger också i Koranen, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah skulle inte straffa folket då de bad om förlåtelse. Yani då de framhärdar i synd och inte ber om förlåtelse, det är då de kommer att straffas. Men så länge vi ber om förlåtelse, vi ångrar oss till Allah Azza wa Jal, så inshallah kommer straffet att tas bort. Så när en person straffas, det kan vara på olika sätt. Det kan vara förlust av saker man älskar. Det kan vara sjukdomar. Det kan vara sådana här jobbiga människor som är på en. Istället för att bara kritisera den andra människan, se han har de här felen, så kolla på dig själv istället. Eller varför skickades han ens till mig? Vem var det som skickade den här människan till dig? Allah. Och varför? Det är också viktigt att fråga sig. För många människor, de är den här typen som kritiserar allt och alla. De sätter på sig, vad heter det, en offerkofta? Vad kallas det för? Ja, de ser sig själv som offret. Alltid. Och det är alltid andras fel. Så ska man inte vara. Nej, det kan stämma att andra gör fel. Det är så i livet. Alla har sina brister. Men ibland måste man också vara självkritisk. Och kolla på, men kanske jag har fel. Kanske jag har brister. Kanske jag är komplicerad. Kanske jag har gjort orättvisa. Kanske jag gör vissa haram saker. Och då kommer ett straff från ett annat håll som du kan tänka dig. Straffet kommer inte alltid från samma håll. Straffet kan komma från något helt annat. Och därför brukade vissa av salaf, som Ibn al-Qayyim nämner, när deras fru behandlade dem dåligt, så brukar de se det som att de själva är dåliga. Det är mitt fel att hon är dålig. Jag har syndat och därför beter hon sig som hon gör. Och samma sak om deras riddjur var dåliga eller det var inte som de borde vara, så brukar de se det som att det var en konsekvens av deras egna synder. Förstår ni? De var självkritiska. De kunde tänka så här långt att jag måste ha gjort fel, annars skulle det här inte hända. Häng med. Och därför brukade en av salaf, Abdullah bin Aun, säga en mycket vacker sak. Han sa tre vackra råd. Han sa, korrigera det som är mellan dig och Allah, så kommer Allah att korrigera vad som är mellan dig och folk. Korrigera ditt inre, så kommer Allah korrigera ditt yttre. Och korrigera din dunya, så kommer Allah korrigera din akhira. Alla är ord som kan skrivas i guld. Vad? Yani asleh. Korrigera det som är mellan dig och Allah. Din relation till Allah. Din dyrkan till Allah. Sluta synda. Gör tauba. Vänd dig till Allah Azza wa Jal. Ha en bra relation med din skapare. Då kommer det leda till att du har en bra relation med dina medmänniskor. Din fru, dina barn, dina arbetskamrater, folk i moskén och så vidare. Är det inte så? Tvärtom. Tror ni att den som har dålig relation till Allah ska ha bra relation till folk? Ska vara den ultimata exemplariska mannen eller kvinnan? Nej. Den här personen har försummat den viktigaste skyldigheten. Då kommer han försumma skyldigheter som är lägre än så. Så korrigera vad som är mellan dig och Allah. Då kommer Allah att korrigera vad som är mellan dig och folk. Korrigera ditt inre. Ditt hjärta. Din avsikt. Dina tankar. Låt dem vara rena. Ikhlas för Allahs skull. Då kommer Allah att korrigera ditt yttre. Ha uppriktighet. Var en ren, god människa. Ha goda avsikter. Allah kommer korrigera dina yttre gärningar. Och samma sak, där finner vi motsatsen. Att många människor lägger bara vikt på det yttre. Appearance. Yani hur ser man ut? Hur är man i andras ögon? Och sen är man sjuk i hjärtat. Man har ett svart hjärta. Hårt hjärta som sten. Men man vill jättegärna ha skådespeleri, att man är den bästa, finaste människan. Det är fel. Subhanallah, lägg vikt på att rena ditt inre. Ditt yttre kommer att bli bra. För att det yttre återspeglar det inre. Därför kan en person som har ett sjukt hjärta, ett hårt hjärta, han kan inte dölja det i längden. Det kommer synas på hans gärningar. Han har ett svart hjärta, ett hjärta fyllt av hasad, av und, agg mot sina bröder. Det kommer visa sig i hans agerande. Så korrigera ditt inre. Allah kommer korrigera ditt yttre. Och sen korrigera din dunya. Eller korrigera din akhira. Då kommer Allah korrigera din dunya. Yani kämpa efter ditt paradis. Bygg ditt paradis i detta liv. Då kommer Allah att korrigera dina världsliga angelägenheter. Så väldigt, väldigt vackra ord som är värda att lägga på minnet. Så tänk på detta. Och också det som Ibn Ali radiallahu anhu också säger då. Att en riktig sann muslim hoppas, längtar inte eller hoppas inte på någon annan än sin Herre. Det är där vi har vårt hopp. Att Allah Azza wa Jalla ska ge oss det bästa, förlåta oss våra synder. Och En muslim fruktar inte någonting annat än sina synder. Än i sina synders dåliga konsekvenser. Varför? För som han sa, att synderna är orsaken till att vi drabbats. Än i bala, att vi har fått motgångar. Och dessa motgångar tas inte bort förutom om vi gör tauba. Och därför är det så viktigt, ja ikhwa, att ständigt göra tauba. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah har sagt: "O troende, vänd er alla till Allah i ånger, så kommer ni att få framgång." Ni wajib, vänd er alltid ständigt oavbrutet till Allah i ånger, då kommer ni att få framgång. Och profeten alayhi salatu wasalam sa också: "Människor, vänd er till Allah i ånger och be om förlåtelse, för wallahi, jag ber Allah om förlåtelse mer än 100 gånger om dagen." Så det är wajib att varje dag göra toba. Och det här är något som i många fall är kort i. Men som handlar om, du börjar med detta, att ständigt ha det på din tunga och säga astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilayh. Allah förlåt mig, du gör sujud hela tiden, du ber Allah om förlåtelse. Ångerfull, att du ser dina brister till korta kommanden. Och alltid ödmjuka dig och ber Allah om förlåtelse. Även om du tror att mashallah du är bra, la, du har massa brister, be Allah om förlåtelse. Jätteviktigt. Och försök göra det, yani, hundratals gånger om dagen. Wallahi, ni kommer att se dörrar öppnas till er som ni aldrig har sett öppna förut. Ni kommer att se att Allah underlättar för er i denna dunja. Ni kommer att se att Allah tar bort bekymmer och problem och oro och rädsla. Och ni kommer få den här tomheten inom er kommer att fyllas med ett ljus. Gör mycket, mycket toba till Allah azza wa jalla. Och men det ligger i människans natur att vilja vända sig till Allah. Att vara en awwab, en person som ständigt vänder sig till Allah azza wa jalla och ber om förlåtelse. Han nämner sen den tredje faktoren som hjälper människan att ha tålamod med folks tillkortakommande. Och det är att en person också beaktar och tänker på den stora, enorma belöningen som finns i att vara tålmodig med folk. Man tänker på den enorma belöningen som finns i detta. Och han säger att Allah Azza wa Jal nämner i Koranen وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, att en person som gengäldar någonting dåligt får göra det med en lika dålig gärning. فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ, men den som förlåter och överser, فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, då är hans belöning hos Allah. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, Allah tycker inte om de orättvisa. Och han nämner Ibn Taymiyyah. Han säger att folk bemöter orättvist bemötande och beteende från andra på tre olika sätt. Baserat på den här versen så delas folk in i tre kategorier. Den första är zalim. Den som förtrycker och tar mer än sin rättighet. Han är förtryckande och tar mer än sin rättighet. Han ger igen med mera fel än vad personen gjort mot dig. Han har gått över gränsen. Och sen har vi al-adil, al-muqtasid, den som är rättvis. Han tar det personen tog från honom. En person säger någonting fult till honom, han säger samma sak tillbaka. Inte ett ord mer, utan exakt. Någon säger till honom, du är en idiot. Han säger, men du är också en idiot. Då, han har ingen synd på sig. Förstår ni? Han har rätt att göra så, för Allah har sagt i versen att du har rätt att göra så, så länge du inte går över gränsen. Okej? Och sen har vi den tredje kategorin som är den bästa. Och det är den som förlåter. El-muhsin, den som förlåter och den som överser. Så vi har då el-muqtasidin, de som är rättvisa. Och sen har vi el-sabiqin, de som är i framledet. Och det är de som då förlåter och överser. Och sen har vi al-zalimin, de som går över gränsen. Och den här punkten är väldigt viktig när det kommer till tålamod i hur man ska bemöta folks orättvisa och felaktiga beteende. Då folk är på dessa tre nivåer. Och här uppmuntras vi till att vara från den tredje nivån. Eller från namn. Wal-afina, de som förlåter. فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, att den som förlåter och korrigerar, då är hans belöning hos Allah. Och det här är också någonting enormt. Det nämns inte här någon specifik belöning, eller hur? Att han får Jannah, han får ett slott, han får hasanat. Nej. فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Allah tar på sig att belöna honom. I en speciell belöning. Förstår ni? För den som är förlåtande och överseende. Mashallah. Det här ska då uppmuntra oss till att vara bland den här kategorin som är förlåtande och överseende. Och Allah prisar också dessa i surat Ali Imran. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. De som är förlåtande, överseende mot folk, och Allah älskar al-muhsinin. Yani de som gör det goda. Det goda i att förlåta och vara överseende, Allah älskar dem. Och han säger sen, Sheikh Abdul Razak i förklaringen här, att det här, den här tredje nivån av att vara förlåtande, muhsin, är en nivå som väldigt få människor uppnår. Folk har väldigt lätt för att ge igen, att vara hämnd, lyssna, eller att vara orättvisa. Det här ligger i majoriteten av folks natur. Eller hur? Vara orättvisa. Eller att alltid vilja hämnas. Han ska få se. Men att vara den här förlåtande personen som förlåter för Allahs skull. Inte för folk, inte för hit och dit. För Allahs skull. De här är få. Han lägger band på sin ilska. Och khalas, jag förlåter det för Allahs skull. De här människorna är få. Ahsant. Var går gränsen när det kommer till att förlåta? Man kan ju förlåta alla människor. Men självklart, fel de har gjort mot dig. Inte att någon människa har gjort ett fel mot Allah, så ska du förlåta honom. Nej, det är mellan honom och Allah. Vi talar här om att han gjorde någonting fel mot dig. Han krockade och körde på din bil. Ska du välja, det var oavsiktligt. Skulle du välja att förlåta honom, eller skulle du vara hård och säga att du ska betala si och så mycket pengar och böter och hit och dit? Eller skulle du förlåta, eller skulle du vara orättvis och be honom betala mer än vad skadan kostade, förstår du? Så att man har de här valen. Ta din rätt, ta mer än din rätt, eller var förlåtande, överseende, för Allahs skull. Men här nämner ulema en viktig sak, och det är att Allah nämner ordet wa aslaha. Afa wa aslaha. Förlåter och korrigerar. Det betyder att personen som gjort fel mot dig också är villig att bättra sig. Men om personen är på fel spår och har ett dåligt mönster, ett dåligt återkommande destruktivt beteende, då ska man inte förlåta personen. Är en person som gör orättvisa, kanske kör slarvigt till exempel, och skadar andra människor. Om man har förlåtit honom och han fortsätter att göra samma sak, då måste han få konsekvenser så att han lär sig att det här är fel. En sån person ska du inte förlåta. Om han är muhmir, han säger kör slarvigt, folk kommer ändå förlåta mig. Nej, du ska ha konsekvenser, du ska betala böter. Varenda krona ska du betala. Du ska ha, det ska svida, förstår du? Du ska inte göra om det här. Så folk är olika. Hänger ni med? Men generellt, om en person kommer, han är ångerfull, wallahi, det var inte meningen, det var misstag och så vidare, förlåt honom. Hänger du med? Sen så nämner författaren en fjärde punkt. Och den här punkten som han hade, den är mäktig. Det är att när man förlåter någon, och det är det går ut på, att om någon är jobbig mot dig, han är påfrestande, han är liksom, han är jobbig, han är störande och han kanske sårar dig, skadar dig och så vidare. Och du då förlåter honom, du är överseende mot honom. Så ska du veta att det finns enorm belöning. Och han säger här att en av de goda saker du kommer att få är salamatul qalb. Du kommer att ha sinnesro. Du kommer att ha ett, vad kan man säga, ett öppet hjärta, ett fredfullt hjärta jämt emot dina bröder. Och att ditt hjärta kommer vara rent från bedrägeri, avund eller dåliga avsikter, hat. Och den här hämndkänslan. Och känslan att önska ont för andra människor. Och du kommer istället att få sötman i ditt hjärta av förlåtelse. Som överträffar sötman av att straffa och att ge igen. Och den här sötman av förlåtelse är i detta liv och i nästa liv. Den är påskyndad och det är en belöning som kommer att kännas senare. Och den här belöningen är så mycket större. Och njutningen och tillfredsställelsen än att den man får ut av att straffas. Han ser mångfald. Och det här faller in under Allahs uttalande. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah älskar de som gör det goda. Så han säger att den här personen blir älskad av Allah. Och han säger att det här är som en person som man tagit en dirham från. En krona eller kan man säga en hundralapp. Och han fick istället 1000 tillbaka. Det kommer vara som en sådan person. För hina i din, då kommer han då känna sig så otroligt glad och lycklig med den här yani lyckan som Allah azza wa jalla ger honom. Och det här är, subhanallah, en viktig sak som författaren tar upp. När folk gör fel mot en, de är jobbiga, de stör en, de kanske kränker en, förtalar en, beter sig som idioter och så vidare. Då kan man vara den här personen som alltid vill ge igen. Jag ska få se, jag ska göra samma sak, jag ska säga samma sak om honom. Jag kommer inte förlåta honom. Hur ska jag hämnas på honom? Wallah, jag hatar honom. Han är en ond människa. Hoppas han. Ja, ditt hjärta är fyllt med hat. Eller hur? Ilska, vrede. Och hela tiden hämnd och hat. Och du mår inte bra, du är inte avslappnad. Är det inte så? Och sen om du ger igen, kanske du inte ens mår bra. Är det inte så? Det kanske inte ens släpper. Många tänker så. Han ska få se och sen blir det lugnt. Nej. Du hämnas och sen. Du mår fortfarande inte bra. Det kommer han också tala om sen. Men om du förlåter. Alltså, du släpper. Ditt hjärta är lugnt. Ditt hjärta är fredfullt. Mashallah. Du har inget hat mot dina bröder. Du går och sover. Kärlek. Jag släpper det. För Allahs skull. Och det är jätteviktigt. Jag reflekterade när jag läste det här. Över vad som uppstår mycket i familjesituationer. Mycket familjetvister. Mellan man och fru. Det händer alla äktenskap. Det blir problem mellan mannen och kvinnan. Han sa, hon sa. Han gjorde, hon gjorde. Eller hur? Vilket väcker ett agg i hjärtat. Okej. Okay. Då blir det att mannen känner någonting mot frun för att hon gjorde si och så. Frun känner någonting mot mannen för att han gjorde si och så. Är det inte så? Och då ibland, ja, ni sitter de ner och de snackar och sen, okej, vi förlåter varandra. Men gör de det på riktigt? Det är frågan. Att förlåta varandra, det är inte bara tomma ord. Det är enkelt att säga att förlåta och säga förlåter det. Är det en riktig förlåtelse? Om du fortfarande har hat och en vilja att hämnas i hjärtat och du inte har släppt det. Du går hela tiden och tänker på det, ältar på det här. Han gjorde, hon gjorde. 5 år sedan, jag kan inte glömma det. Har du då förlåtit personen? Nej, du har inte förlåtit personen. Och du mår inte bra av det. När du förlåter någon, du överser, du gör det på riktigt. På riktigt. Förstår ni? Det betyder, när man säger, vi börjar på en ny sida. Vad betyder det? Den sidan är blank. Det här fel som stod här, det finns inte kvar. Jag har suddat bort det. Du får inte gå och ta upp de här sakerna. Du får inte gå och tänka på de här sakerna. Det är förlåtet, kallas. Man går vidare. Och det här är kanske någonting man också lär sig med åren. Men sen när man blir äldre, man lär sig, kallas. Jag har inte tid för sånt här. Jag har andra saker att tänka på. Som man kommer att prata om i nästa punkt. Men kallas, det här, det ska inte bekymra mig. Jag kan hellre att jag har sinnesro. Du har inte sinnesro om du hela tiden går omkring och är arg på allt och alla. Då går man och är irriterad. Man är den här griniga personen. Man mår inte bra av det. Och han nämner ju här också väldigt vackert. Att när det finns kanske en sötma i att hämnas. Men sötman du får av att förlåta är så mycket större. För Allah har nämnt att du är en muhsin. Och Allah älskar en muhsinin. Och om du är älskad av Allah, kallas. Då är du på, mashallah, det bästa som finns. Och att Allah kommer att mångdubbla. Han kommer att ge dig så mycket mer. Om du får den här belöningen av Allah azza wa jalla. Än det lilla som du kanske uppnår genom att hämnas. Han nämner sen den 5:e punkten. Han säger också, vet att om en person hämnas för sin egen skull, sitt ego, så kommer det bara förnedra personen. Det kommer bara att leda till att personen förnedrar sig själv. Men om han förlåter, så kommer Allah Azza wa Jal att ära honom. Så som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّا, att om en person förlåter så kommer Allah bara öka honom i ära. Så han säger här, فَالْعِزُّ الْحَاصِلْ لَهُ بِالْعَفْوِ أَحَبُّ إِلَيْهِ وَأَنْفَعْ لَهُ مِنَ الْعِزُّ الْحَاصِلْ لَهُ بِالْإِنْتِقَامِ, att en ära han får av att förlåta, att ödmjuka sig, är större och bättre än den ära som han tror sig ha fått av att hämnas. Okej? För han säger att hämnas och ge igen är en yttre izza. Det är någonting yttre, yani en yttre form av, yani vad säger man, ära. Men den ger personen förnedring och låghet i hjärtat. Men att förlåta verkar utåt vara, utåt sett, att man är låg, man är förnedrad, man är inte ärad. Men han säger att det kommer att ge personen ära både i hjärtat och utåt. Och det här är motsatsen till vad folk tror. Folk tror att om man är förlåtande så har man visat svaghet. Det finns den här machokulturen hos många. Det ska vara en rajul. Vadå, han ska inte trampa mig på tårna. Han ska inte gå. Det här ska inte gå omärkt. Han ska få se. Det måste vara konsekvenser. Det finns ingen förlåtelse. Och så vidare. Och då tänker han att det här ger mig izza. Men han blir bara förnedrad i slutändan. Till skillnad från om han förlåter sig. Jag förlåter dig för Allahs skull. Han kommer må så mycket bättre. Bli ärad av Allah. Och folk kommer också ära honom. Och tänka som han Allah, vilken ärofull person. Kolla vilken nobel sak han gjorde då han förlät. Och han kommer inte framstå som svag. Sen så nämner Sheikhen den sjätte punkten. Och han säger att det här är från de största av nyttor att förlåta och vara överseende. Och det är att man tänker på att al-jaza'u min jins al-amal. Att så som du är får du tillbaka. Kama tudin tudan. Det du ger kommer tillbaka på dig. Wa annahu nafsuhu zalimun mudhnim. Så han säger här att man ser sig själv som en person som syndar och har brister. Och att om en person förlåter andra så kommer Allah att förlåta dig. Och om du överser andra så kommer Allah att överse dina brister. Som han ser och inser att hans bemötande, att han bemöter dem med förlåtelse trots deras dåliga bemötande av honom och behandling av honom, så är det här något som gör att Allah Azza wa Jal kommer att belöna honom. Yani i enlighet med det som han har gjort. Han förlåter, Allah kommer att förlåta honom. Han överser och Allah kommer att överse honom. Och han säger, Ibn Taymiyyah, att وَيَكْفِي الْعَاقِلْ هَذِهِ الْفَائِدَةِ, och det här räcker som nytta för den personen som har förstånd. Och det här är ikhwa, en jätteviktig punkt. Att al-jaza'u min jins al-amal. Att så som du är kommer Allah att vara med dig. Det du ger kommer tillbaka. Vad säger man? What goes around comes around. Yani det som du ger kommer tillbaka. Kama tudin tudan. Som araberna säger, kama tudin tudan. Så som du är mot andra kommer Allah att vara mot dig. Och den som reflekterar över Koranen och Sunnan finner många sådana här texter. Allah säger i surat Nur, وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Yani var förlåtande och överseende, vill ni inte att Allah ska förlåta er? Var förlåtande och överseende, vill ni inte att Allah ska förlåta er? Yani när du förlåter, Allah är mer förlåtande. Är det inte så? Allah säger, människa skänk, ge. anfiq, och jag kommer att ge till er. Du är generös, alla är mer generös. Mashallah. Och så vidare. Ni känner till hadithen att det som underlättar för en muslim, Allah kommer underlätta för honom. Det som underlättar för en skuldsatt muslim, Allah kommer underlätta för honom. Det som döljer en muslims brister, Allah kommer dölja hans brister. Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Om du har rahma, Allah kommer ha rahma mot dig. Och så vidare. Hänger ni med? Och det här präglar hela religionen. Och därför säger Allah i surat ar-Rahman att är belöningen för al-ihsan någonting annat än ihsan. Är du god, du får gott tillbaka. Så subhanallah, reflektera över detta. Att den här personen som kommer och behandlar dig dåligt, respektlöst, säger dåliga saker och så vidare. Han har brister när han gör det. Han har synder när han gör det. Men du har också synder. Och du är i behov av att bli förlåten, så förlåt honom. Kanske Allah kommer att förlåta dig. Ser ni hur långsiktigt personen tänker? Att jag förlåter honom för Allahs skull och inshallah Allah förlåter mig. Subhanallah. Och det här har ju också nämnts att profeten alaihi salatu wasalam han sa وَانْتَأْتِ إِلَى النَّاسَ الَّذِي تُحِبُّ أَنْ يُؤْتَ إِلَيْكَ. Du ska behandla folk så som du själv vill bli behandlad. Det här känner många kanske igen från Bibeln. Men det är ett uttryck som även profeten Muhammed har sagt alaihi salatu wasalam. Behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Vill du inte bli förlåten den dagen du gör ett snedtramp? Vill du inte bli förlåten? Vill du inte att folk ska överse dina brister och tillkortakommanden? Självklart, det vill vi alla. Så var då den förlåtande personen. Och inshallah, Allah kommer att förlåta dig. Allah kommer att överse dig. Subhanallah. Nästa punkt, den sjunde punkten. Han säger att en person som är upptagen, Ibn Taymiyyah säger, en person som är upptagen med att hämnas för sig själv och alltid ge igen, kommer att slösa bort sitt liv. Han kommer att få ett hjärta som inte har sinnesro. Och han kommer att missa många andra goda nyttor som han aldrig kan ta igen. Och han säger att dessa negativa effekter kanske i slutändan blir värre än den här personens felbemötande mot den. Men om han förlåter och överser får han ett hjärta i harmoni, i sinnesro. Och han kommer att kunna styra upp sina världsliga angelägenheter. Och han kommer inte att ha de här bekymren att ständigt gå och tänka på hur han ska hämnas. Subhanallah. Så han säger här, väldigt, väldigt vackert, att en person som ständigt går och tänker på hur han ska hämnas, han ska ge igen, slösar bort sin tid. Inna wallahi ikhwa, vi har bara ett liv, eller hur? I denna dunya. Livet är begränsat, tiden är kort. Ska vi då slösa bort den här tiden för att gå omkring och vara irriterade, sura, griniga, gå och tänka på hur vi ska hämnas, hur vi ska ge igen och vara hatiska? Är det värt? Och det är nästan som att du straffar dig själv genom att göra dessa saker. Istället släpp. Släpp det, gå vidare. Du mår bättre. Lägg fokus på viktigare saker. Så slösa inte bort din energi på dessa saker. Jag vet ibland, man kanske hamnar i såna här saker. Någon baktalar dig, någon säger någonting dåligt om dig, smutskastar dig och så vidare. Alltså, ibland, de här människorna är inte ens värda att lägga energi på. Förstår ni? Alltså, bry dig inte, förlåt dem. Eller, åtminstone, säg kallas, jag bryr mig inte, vi tar det på domedagen. Det är också ett alternativ. Men det här, hämnas, jag ska vara hatisk, de ska få se, jag ska ge igen, jag ska hämta folk, de ska få se. Varför? Till vilken nytta? Du gör det bara tankspridd, upptagen. Du har inte den här sinnesron som du kan ha. Så han säger då att ha tålamod i folks dåliga bemötande och behandlande är något som då ger människan den här sinnesron. Sista punkten. Den åttonde punkten. Ibn Taymiyyah säger: att profeten Muhammed alaihi salatu wassalam aldrig hämnades för sin egen skull. Aldrig någonsin hämnades han för sin egen skull. Och han säger att profeten Muhammed alaihi salatu wassalam, han var den bästa människan. Ashraful khalq wa akramuhum ala Allah. Och han hämnades inte för sin egen skull, trots att den som störde profeten stör Allah. Som Allah har sagt i Koranen. Yani adha, att störa, såra profeten, är att störa Allah. Mycket, mycket allvarligt. Och det här går tillbaka till religionens rättighet. Att göra något negativt mot profeten alaihissalam är yani någonting som negerar ens skyldighet mot religionen. Det går inte ihop. Vi har skyldighet mot Allah och mot profeten alaihissalam. Han har enorma rättigheter över oss. Är det inte så? Så att störa honom, skada honom, göra någonting dåligt mot honom, det är mycket, mycket allvarligt. Men trots det så hämnades han inte för sin egen skull. Och han var den bästa människan, den renaste människan, den frommaste människan och den människan som var längst bort från all dålig karaktär. Och den som var den personen som besatt den godaste, vackraste av all karaktär. Och trots detta hindrades han inte, eller han hämnades inte för sin egen skull. Så hur kan någon av oss hämnas för sin egen skull? Och vi vet alla dåliga egenskaper och brister som vi har. Subhanallah. Och det här är en jätteviktig punkt som han tar upp här. Och det är att vi ska ha en god förebild. En god förebild och exempel i Allahs sändebud alayhi salatu wassalam. Som Allah har sagt: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Ni har sannoliken ett gott föredöme i Allahs sändebud. För de av er som hoppas på mötet med Allah på den yttersta dagen. Och för de som minns Allah mycket. Så om profeten alayhi salatu wassalam var den bästa människan och den noblaste människan. Det vill säga, om någon gjorde någonting fel mot honom, så var det fel. Eller hur? Det var verkligen fel. Så hade någon rätt att hämnas, det borde vara han. Är det inte så? Men han var ändå den mest förlåtande av alla människor. Och som Aisha radiyallahu anha sa, att profeten alaihi salatu wassalam hämnades inte för sin egen skull, utan gjorde bara eller straffade bara en person om personen gjort något fel mot Allah. En personliga saker var han åt sidan. Om det var för Allahs skull, då skulle personen stå till svars. Det är inte upp till honom att förlåta, utan då får man ta yani konsekvenser. Men om det var för hans egen skull, så var han förlåtande. Subhanallah. Och han säger här, Sheikh Abdelrazak, att om du läser profeten Sira, hans biografi alaihi salatu wassalam, så finner du inte att han hämnades för sin egen skull en enda gång. Eller att han blev arg för sin egen skull en enda gång. Trots den stora förföljelse och förtryck som han fick utstå. Då alla de falska anklagelser. Man kallade honom för alla diverse olika namn och påhopp och smutskastning. Men han var subhanallah så tålmodig och så förlåtande mot människorna. Det finner vi bland de största av exempel då profeten alaihissalam kommer in i Mekka, segerrik, Yawm al-Fath. Och alla kuffar som gjort honom illa, de är där. Ja? Och de samlas vid Kaaba. Och han har överhanden efter nästan 20 år av förföljelse, eller nej, precis. Så säger han då till dem: vad tror ni jag ska göra med er? Och då säger de: Achun Karim, Ibn Achun Karim, du är vår nobla broder, son till en nobel broder. Du är vår släktfamilj. De är kuffar, mushrikin, de har förföljt honom, dödat sahaba och krigat mot honom i Badr, Uhud och så vidare. Eller vad tror ni jag ska göra med er? Och de hoppas på det bästa. Och han säger, gå, ni är fria. Idhabu, entum tulaqa. Subhanallah. Han förlåter dem. Trots allting de har gjort mot honom. Alayhi salam. När han gick till Taif och kallade folket till islam. Och möttes av stenkastning. Lämnar staden flyendes, blöder. Och ängeln kommer till honom och är beredd att krossa hela staden mellan två berg. Hämnades han för sin egen skull? Sa han, de kastar sten på Allahs sändebud. Jag är den bästa människan. De ska få se. Sa han så? Nej, wallahi, han sa inte så. Men han förlät. Han sa, kallas, ni hoppas det kommer folk från deras barn som dyrkar Allah. Är det inte så? Samma sak, man kommer till honom och säger, den här staden, det här folket vill inte bli muslimer. Gör dua mot dem. Han gör dua för dem istället. Den här beduinen, mycket vacker berättelse, kommer till profeten alaihissalam på gatan och sliter tag i hans mantel bakifrån. Och det blir som ett strypgrepp när han drar åt kläderna, tyget, och det blir märken på halsen. Han säger, Mohammed, ge mig pengar som Allah har gett dig. Otrevlig. Han säger inte, ja Rasulullah, jag är i behov. Nej, han säger, ja Mohammed, ge mig för de pengar Allah har gett dig. Vad gjorde profeten? Sa han, vet vem jag är? Ja, han vände sig om, han smilade. Och han sa till sin kompis, ge honom. Läs, han är kallas. Jag förlåter dig. Häng med. Och det är så muslimer ska vara. Inte förlåtande, överseende. Inte gå och haka upp sig på att hämnas hela tiden på allt och alla. Så vad som hjälper människan att bli mer förlåtande och tålmodig med människornas brister är att kolla på profetens vackra sira alaihi salatu wassalam. Och att man kämpar med sig själv i att försöka förbättra sin karaktär och att ta efter profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Genom att vara som honom. Att vara förlåtande och att vara överseende. Och vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.